Okej, vi håller på att göra ett studium över Herrens bön, Fader vår. Och den är uppdelad i 6 delar och det här är andra delen. Så förra söndagen så talade vi om begreppet vår fader, vad det innebär, och du som är i himlen, låt ditt namn hållas heligt. Om du tänker så här, liten rekapitulation. När människor tänker på Gud över världen, så om man tror att Gud har skapat allt, då förstår man att han är stor. Alltså om vi talar om universum, så talar vi i termer som vår hjärna inte kan begripa. Så min hjärna är skapad för att veta att det är 2,5 mil från Odensbacken till Sörbykyrkan. Det begriper jag. Och det tar, jag ska inte säga hur många minuter det tar att köra, för att det varierar nämligen. Men du förstår principen. Och det tar x antal timmar att åka dit och flyga dit. Om vi talar om 14 miljarder ljusår, så är det inget liksom. Eller att det finns 200 miljarder motsvarande vintergator. Och i varje så finns det kanske 20, 30, 100 miljarder solar. This is big. Okej. Okay. Du behöver inte komma ihåg det här. Det här är inte en kurs i kosmologi nu. Jag har en poäng som du förstår om en liten stund. Okej. Okay. När Gud skapade universum för att vi skulle finnas, oberoende hur du tänker att det går till, där finns massor av teorier och de är för närvarande ointressanta. Men när Gud skapade allting för då 14 miljarder år sedan, då måste han ha planerat exakt hur det skulle se ut idag för att vi skulle finnas. Einstein. Okay? Det här var inte mitt påfund. Min poäng är att Gud är stor och Gud är smart. Han är oändligt vis. Och om du tittar på hur människor har tänkt sig Gud i olika religioner, så är Gud långt, långt borta. Gud är så stor och han är så outgrundlig och han är så allvis att det finns inget sätt på vilket jag kan relatera till honom eller förstå honom. Och det har ju stött bort människor från Gud under alla tider. Självklart gör det. Om han är så stor, om han leder en galax som är myriaders kilometer härifrån, så många tänker sig begripa det, hur kan han ha varit intresserad av mig? Klassisk fråga. Och därför så känner vi oss ungefär så här betydelsefulla i universum. Okej. Det var 1. Nu kommer 2. Okej. Och det är dit jag är på väg. När Jesus lär oss att be, så lär han att säga vår fader. Det här låter som en total motsägelse. Och det är bara det att vår hjärna är så begränsad att för oss är det här väldigt svårt att förstå. Men Jesus lär oss. Jesus är den som har skapat allting, okej? Okay? Han håller allt samman genom makten i sitt ord. Och han säger, nu ska jag be till Gud. Då börjar det med vår far. Det är han som är ditt ursprung. Han som kände dig innan han skapade världen. Det är han som ger dig värde. Det är han som är enligt Bibeln förebild för hur vi ska vara och tänka och leva. Vi har varierande upplevelser av jordiska fäder. Vi förstår vad det innebär, för att vare sig vi tycker om det, vi kan ha fantastiska fäder eller vi kan ha fäder som vi har lite varierande känslor till. Men vi liknar dem på något sätt. Vi har samma genetiska kod. Men idén här att vi behöver lära känna Gud, för att Gud är vår förebild också. Och han är den som ger oss identitet och värde. Så när du ser på dig själv så är du inte bara mindre än en liten dammkorn i kosmos. Du är den levande Gudens barn. Och Gud säger, det är inte du som tränger dig på. Det är Gud som säger, när du ber till mig ska du börja med far i himlen. Det är bland det största som finns, det största man kan tänka sig. Så låt det smälta in. Det här var vad vi pratade om förra gången ungefär. Och så idag, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ska reflektera över det en stund och stund. Okej. När Jesus kommer och predikar, så predikar han Guds rike. Evangeliet om Guds rike. Och det här är ett stort begrepp. Men när vi tänker rike, när vi är uppfödda i Sverige, många av oss då, så tänker vi Sverige är Svea rike, eller Sveriges rike. Det här geografiska området från Lappland till Skåne. Och där är det någon som tror sig bestämma, som det oftast inte är. Men det är så vi tänker oss rike, eller hur? Men när Jesus predikar Guds rike, och det här är ordet i dess betydelse i på Jesu tid, det är ett dynamiskt begrepp. Det betyder Guds regerande. Nu kommer Gud att börja handla och Gud kommer att börja verka. Du kommer att få se hur det ser ut när Gud kommer till oss. Därför att Gud, han är den som regerar, och Jesus, han är Messias, Kristus, den smorde, han är kungen. Hur ser det ut när kungen kommer? Den här kungen, alltså inte vilken kung som helst. Jag kommer fortfarande ihåg, gammal som jag är, när en kung som hette Gustav den VI skulle komma på Eriksgata i Hälsingland. Det är du. Då skyndade man sig att se till att alla den huvudgatan, så den var städad och snygg, och gräsmattan var klippta längs gatan, för det skulle jag se. Och sen höll han ett litet tal också, har jag för mig. Jag har ingen aning om vad han sa för någonting. Men alla var väldigt imponerade. Sen åkte han och allting var sig likt. Gud, Guds rike, är vad Jesus predikar. Kom Markus, Jesus kommer och predikar evangelium om Guds rike. Och det betyder att när Gud kommer, då sker det som Gud vill ska ske. Så okej, han predikar frihet. Han säger, du är accepterad, du är älskad, du tillhör Gud. Du var känd av fadern innan han skapade detta enorma universum. Dessutom så, i den här världen finns det synd och lidande och död och sjukdom. Och när kungen är närvarande, när kungen kommer, då måste det här fly. Ska vi läsa från början av Markus evangelium, så får du se att det här är precis vad som står i evangeliet. Och det är viktigt. Om jag dessutom kan få glasögonen att fungera, skulle det vara väldigt bra. Så här. Markus evangeliums första kapitel och 14 vers. Så när Johannes hade blivit fängslad, så det är slutet av gamla testamentets lista av profeter, kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap, alltså budskapet från Gud, evangeliet om Gud, och sa: tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro budskapet. Vad är budskapet? Guds rike är nära. Alltså nu kommer Gud att börja handla och verka, och vi måste omvända oss från det här gamla sättet att tänka. Gud är långt borta och han bryr sig inte. Och han ser inte. Han är inte intresserad av hur jag lever. Han är inte intresserad av hur jag ber. Han är inte överhuvudtaget. Han är fullt upptagen med att leda detta stora universum. Och Jesus säger: ni behöver omvända er. Vi tänker att omvända oss är från synd. Men jag har gjort de här dumheterna. Jag ska omvända mig. Och naturligtvis, vi gör de här dumheterna för att vi inte tror på Gud. För att vi inte tror att det vi gör räknas. Men det är mycket större än så här. Det handlar om ett sätt att tänka. Och ordet omvändelse betyder att man ändrar sitt sätt att tänka. Och sen ser vi vad Jesus gör. Titta nu då. Han kallar lärjungarna, vers 16. Och så vers 21 till Markus. De kom till Kafarnaum och där blev... Och det blev sabbat, och han gick till synagogan och undervisade, och alla överväldigades av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som de skriftlärde. För nu är Guds rike här. Så i synagogan fanns en man som var besatt av en oren ande, och han började skrika: vad har du med oss att göra, Jesus från Nazaret? Det blir oro i det onda systemet, för att Gud är närvarande. Vad händer nu? Oj, oj, oj. Har du kommit för att ta död på oss? Jag vet vem du är, Guds helige. Men Jesus har strängt åt honom: tig, far ut ur honom. Och den orena anden ryckte och slet i mannen och gav till ett högt rop när han far ut. Så alla greps av bävan och började fråga varandra: vad är detta? En ny undervisning med makt bakom orden. Till och med de orena andarna befaller han och de lyder honom. Och ryktet om honom spred sig genast över hela Galileen. Det här har vi aldrig sett tidigare. Och sen vers 29. Och från synagogan gick han hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Och Simons svärmor låg i feber, och de sa det till Jesus. Och han tog hennes hand, reste henne upp, och febern lämnade henne. Och sen fortsätter det här kapitlet med hur Jesus går från plats till plats, och det onda, synden, lidandet, det tvingas tillbaks när Jesus kommer. Det här är Guds rike. Så när vi ber, låt ditt rike komma. Då ber vi mer än om att vi ber att Jesus ska komma tillbaks. Det gör vi. Det är det bästa som kommer att ske. Men vi ber också att det här som Jesus kom för att introducera, det ska ske bland oss. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som den sker i himlen. Vad är Guds vilja? Ja, Guds vilja är inte död. Guds vilja är inte synd. Guds vilja är inte kaos. Guds vilja är inte förstörelse. Vi vill att Guds vilja ska ske. Och vi ser hur Jesus gör det här i relation till människor. Han upprättar människor. Han förlåter människor. Han dör för människor. Han är uppväxt för människor. Han helar människor. Han får balans i naturen när det är kaos och storm. Det låter väldigt bra. Det är bara att vi måste ha med oss en bit till. Kom ihåg hur vi började med hur Gud regerar hela universum, men han är vår far. Och nu är det så här att Guds rike har kommit. Men det finns fortfarande svårigheter. Lärjungarna, Jesu lärjungar, apostlarna, de tänkte, aha, det här var bra. Nu är tiden för problem över. Så nu är Jesus till kung, men han mättade 5000. Okej, nu har vi löst hungerproblemet. Och Gud är emot hunger och fattigdom. Så nu har vi löst hungerproblemet. Och Jesus säger, alltså, ni har inte riktigt fattat vad det här handlar om än. För att Guds rike är här, mitt i den här sargade, svåra, förskräckliga världen. Och det går inte riktigt att räkna ut hur vi ska göra i en enskild situation, eller vad som kommer att ske i en enskild situation med vårt förnuft. Vi måste, precis som Jesus, vara ledda av den helige ande. Kommer du ihåg att Jesus sa, jag gör bara det jag ser fadern göra. Det är för att vi lever i en kaotisk värld. Den är svår att förstå. Jesus, så det slutar med att Jesus blir korsfäst. Så när vi säger det här, att vi ber att Guds rike ska komma, då ber vi att Guds rike ska komma. Men vi måste göra det med väldigt öppna händer. Får jag göra en liten illustration, bara för att du ska förstå. I vår familj, och det här är väldigt personligt, och det är naturligtvis som allting vi säger begränsat. Men i vår familj så var det så att en dag ringer vår dotter Inger från London och säger, kan ni prata? Är det någon där? Det här är jobbigt. Vi pratade och hon berättade att Henrik, vår svärson, just hade fått en, jag har berättat här tidigare, hade fått en diagnos leukemi, myelomisk leukemi. Nej, den är i princip dödlig. Det här är tufft. Stor sannolikhet att han inte kommer att överleva. Vi började be naturligtvis, och vi bad och bad och bad, och han går igenom ett antal cellgiftsbehandlingar, och den sista fungerade, och då måste de göra stamcellstransplantation, och sannolikheten för att han skulle överleva den är ganska bra, men också det fanns en ganska stor sannolikhet att han skulle kunna dö av den, och det höll han på att göra. Så vi har nu bett i 2 år, och som jag har sagt tidigare, det kommer en punkt när man ber av disciplin. Det är inte tro, yes, Guds rike är här, han kommer att bli frisk. Även om man har fått ett profetiskt ord innan allt det här, att det kommer en svår period, men sen kommer en period av glädje. Så, men i alla fall så händer det här. Det här är så typiskt världen. När jag illustrerar det här problemet, att sista, Henrik har blivit hemskickad från sjukhuset för att de sagt att nu har vi gjort allt vi kan göra. Han kommer att dö inom 2 veckor. Och Inger bad några vänner att komma och be sista gången. De har bett många gånger och vi alla bett länge, länge, länge. Samtidigt, precis den här kvällen, då ligger jag på USA här, ska opereras för cancer i njuren på onsdag morgon. Så han är döende och där ligger jag. Och Inger tänker, våra barnbarn, de förlorar både sin pappa och sin morfar samtidigt. Det här är scenariot. De ber på tisdag kväll och på onsdag morgon vaknar Henrik och han är frisk. Han är 100% frisk. Alltså en kille som inte tog sig från sängen till badrummet, det tog honom 15 minuter, kör skjutsar deras dotter till damernas Wimbledon-final genom London-trafiken. Sitter där i timmar, det är dagen efter. Jag har inte varit sjuk en dag sen. Det är inte ett gradvis tillfrisknande. Alltså, jag var förkyld och sen efter 2 veckor är jag bättre för att vi bad. Om du förstår cynismen i det där lite grann. Utan det här är ett riktigt mätbart under. Okej. Okay. Jag har fortfarande inte blivit friskförklarad. Efter 2 år. Förstår du? Men har du sett någonting sånt här? Vi har bett och vi ser att Gud har gjort någonting. Då vet vi att Guds rike är här. Och jag har inte alla svar. Jag har inte alla förklaringar. Jag begriper inte allting. Och vi ska inte utlova saker och ting på ett lättvindigt sätt. Men däremot kan vi säga, vi kommer att fortsätta att be. Och vi kommer att fortsätta att tro. Och vi kommer att fortsätta att leva som Gud har kallat oss att leva. Och varje gång vi har gudstjänst så kommer vi att be för människor. Vi kommer att inbjuda till förbön. Guds rike är här. Har vi alla svar, har vi alla förklaringar? Kommer alla problem att försvinna? Nej! Men Guds rike är här. Och Gud älskar oss och Gud är vår far. Sen kommer en bit till. Det här är, jag vet inte om du har tänkt på det här. Som ber Jesus, låt din vilja ske. På jorden som i himlen. Det betyder inte att, jag vet inte vad du vill Gud, men låt din vilja ske. Jag har hört många människor be på det sättet, lite halvslarvigt. Jag vet inte vad jag ska be om. Så, låt din vilja ske, slipper jag tänka ungefär. Det är inte riktigt så det används i Bibeln. Kommer du ihåg om Jesus någon gång bad på det här sättet? Jag kommer ihåg det. När Jesus är i Getsemane. Det här är tufft. För det här, jag vill inte det här. Och han svettas. Så att han svettas som blod kommer ut. Det är en kamp. Hela hans psyke och hans kropp. Hjärtat pumpar. Jag vet inte hur högt blodtryck man har när det här sker. Men det här är kamp. Men han ber ändå. Jag vill inte det här. Jag ber att din vilja ska ske, far. Men det finns en fortsättning på det här. Därför att när Jesus överlåter sig till Guds vilja. Så är det inte så. Som jag är rädd för att många i vår kultur upplever det. Att det gick åt skogen och det var säkert Guds vilja. Och jag förstår det inte. För det finns en fortsättning på det här. När Jesus går till Jerusalem. Så går han dit för att han säger, skrifterna säger att Messias ska gå till Jerusalem och han ska lida och dö. Och lärjungarna försöker stoppa honom för de tycker det här är otrevligt och det här är jobbigt. Och det var jobbigt. Men Jesus säger, om jag inte skulle göra det här, hur skulle då skrifterna bli fullbordade? Så jag måste göra det. Och därför säger han, det här är svårt. Alltså, det är ingen glättighet i det här. Och det är en av de bitar jag vill få bort från det här tänket. Att Guds rike är här. Att du är alltid glättigt och lätt och halabaloo. Alltså, vi lever i en tid när fler kristna blir martyrer för sin tro än någonsin under någon annan tid under den kristna kyrkans historia. Men det kommer, så om man gör Guds vilja, kommer det efter fredag alltid en söndag. Om Jesus inte hade gått igenom det här. Och jag är tacksam att Bibeln är så tydlig med hur svårt det var. Hur det var emot allt vad han kände och upplevde. Precis som det är för dig och mig ibland. Det här är nämligen relevant, vet jag. För oss människor. Det här är jobbigt och jag vill inte. Vad är du, Gud? min Gud, varför har du övergett mig? Eller hur? Så känner vi. Han har aldrig gjort det. Men Jesus ber vid det tillfället, psalm 22. Han vet, och det slutar med att du har gjort det. Det kommer alltid en dag. Även om det tar 10 år, 20 år, 30 år eller 200 år. Så kommer det alltid en dag när du och andra kommer att se. Han och hon litade på Gud. Han bad, hon bad, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Det där är kraftfullt. Det här är inte tomma ord. Det här är bland det mest dynamiska vi kan göra. Du vet att det står att alla knän ska böjas. Alla folk ska föras till trons lydnad. Varje gång vi ber Fader vår här, låt din vilja ske, så ber vi bland annat att en gång så kommer Guds rike att uppenbaras i kraft i Sverige. En gång så kommer det finnas en kyrka som är större än Sörby och alla som vi fortfarande älskar och vill välsigna i det här landet. En gång så kommer det finnas massor av människor som tillber och ärar och upphöjer Gud. Låt din vilja ske. Det här är kraftfullt. Så jag hoppas att från den här dagen ska vi be, låt ditt rike komma. Wow! Ja, idag ska vi fortsätta be om helande, vi ska be om uppmuntran, vi ska be att människor får hälsningar från Gud. Vi ber att människor ska få möta Gud i gudstjänsten. Vi ber att det vi går igenom ska både nu tillräckligt mycket ska ske för att folk ska se att det här är verklighet. Och tillräckligt mycket ska ske för att vi ska se att det håller att lita på Gud och fortsätta att be. Jag hoppas jag fick balans på det här nu. För det här är ett av de svåraste ämnen som finns att tala om.